Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Okay, we are live from... Where are you, man?
Well, man, I'm here in Alicante, you know, down in Spain.
Oh, Ali Alicante, Cante.
Vart är du, gubben?
Jag är i Mölndal, söder om Göteborg.
Du är hemma, med andra ord.
Det är schizofren väder just nu, för att just nu skiner solen och för 20 minuter sedan när jag lämnade min PT så snöade.
Aj då.
Så att, ja, det är bara att hålla i sig. Jag skrapade rutorna i morse och för några dagar sedan så satt jag ute och åt frukost. Så att det är lite så här, det är intressant.
Det är en typisk svensk marsmånad.
Ja, marsmånad, exakt.
Ja, men det är ju så, alltid. Ja. Alltid samma sak.
Så fort folk byter till sommardäck, då är det bara så här, nej, men om vi skulle beställa in lite snö och lite is kanske? Ja,
varför inte? Vi har inte fått nog. Vi har inte fått nog.
Nej, för fan.
Nej, för fan.
Men det är gött att inte vädret påverkar ens humör.
Inte alls. Quick!
På tal om väder, du har ju varit på resande fot nu ett tag, amigo.
Det har jag.
Vart ska vi börja? Ska vi börja med vilka topics vi kommer ha denna veckan? Det gör vi aldrig. Nej. Vi ska sätta en agenda.
Det kan vi börja med faktiskt.
Varför inte? Vi ska snacka PP-tour.
Ja, PP-tour.
Premier Padel alltså. Qatar, livet i Qatar. Och vi ska prata om Simons nya partner.
Mm, kan vi göra.
Vi ska toucha lite på förbundet och sen får vi se vad vi hinner med.
Det tycker jag låter bra.
Vi gör så.
Häng med.
Okej, häng med. Ja, men okej, men Premier Padel då varit på den första tävlingen som utspelades i Qatar. Och ni som följer oss på Instagram, ni vet ungefär lika mycket som jag. Det verkar ändå varit en upplevelse.
Ja, men det har det varit. Det måste jag säga. Det kändes som att jag spelade en Grand Slam i tennis. Du vet, största tennistävlingarna i världen.
Ja.
Det var otroligt välorganiserad tävling. Innan vi landade så visste vi inte riktigt vad vi förväntade oss. Vi hade inte bra koll på allting. Vi var lite osäkra om det ens var någon som skulle plocka upp oss vid flygplatsen.
Alltså typ transfers och sånt?
Ja, men precis.
Men var det inte svårt bara att få tag på flygbiljetterna? Jag vet att Vindahl, han gillar ju ändå planera i tid. Han bara så, när fan kan man beställa flygbiljetterna så man vet när man ska åka?
Men det var ju ett dilemma att vi sent bokade flygen, för vi skulle få 50% rabatt på flygbiljetterna av touren. Och det dröjde ju. Jag tror vi bokade våra flygbiljetter så sent som tisdagen förra veckan och åkte torsdagen. Så att det var väl kanske, det var inte jättebra.
Nej.
Så att det är saker som måste sätta sig på plats innan det verkligen är liksom 100% bra. Men om vi bortser från flygbiljetterna och infon inför tävlingen, så kan vi ta det från att vi landade i då. Och det var ju 10 poäng full service från att vi landade tills att vi lämnade.
Stod det liksom gubbar med namnskyltar när ni landade eller?
Nästan. De stod med Premier Padel-skyltar. Och då var det bara att följa dem. Sen placerade de oss i massvis med olika bilar. Man åkte 2-2 eller 1-1 i varje bil. Så man kände sig väldigt trygg. Det var väldigt bekväma bilar.
Det var rätt schyssta bilar.
Ja, men det var schyssta bilar med massagestolar. Och, du vet, hela falleritan. Så att man kände sig som ett riktigt proffs.
Ja.
Och då blev man ju körd till hotellet. Checka in på hotellet. Få ut sin akkreditering till tävlingen. Sin badge med andra ord.
Badge. Har du sparat den eller?
Ja, men det har jag nog inte faktiskt. Nej. Jag tror faktiskt jag glömde på hotellet. Men i vilket fall så checkade vi in. Vi kom fram rätt sent så vi gick och la oss med detsamma. Och sen dagen efter så checkade vi frukost och tog oss till klubben. Och det var ju klubben. Det är ju tennisanläggningen i Doha. Där de har spelat en stor tennisturnering årligen. Och det var coolt, det var så här Players Village. Och för att komma in där så var man, behövde man ju ha
en OS-by liksom.
Ja, men nästan lite. Och för att komma in där så behövde man den akkrediteringen, badgen.
Ja, just det.
Och där inne så fanns det liksom en avdelning för media. Det fanns gym, det fanns restaurang, det fanns Players Lounge. Och ja, vi hade ju 24 timmar om dygnet, så hade vi ju fysio om vi behövde det.
Massage typ.
Ja, massage, sjukgymnaster om man kände någon skada eller smärta någonstans. Så att man blir verkligen behandlad
annan
som en
klass, helt enkelt.
En helt annan klass. Och vi behövde inte betala för någonting när vi väl var där, för att frukosten ingick på hotellet. Lunchen var ju lunchbuffé på klubben. Middagen hölls ju alltid på klubben på kvällen, och det var ju också buffé. Och man kunde beställa specialpasta eller någon annan maträtt om man inte tålde något. Och du vet, så här, full
service. För det var buffé annars typ liksom.
Ja, precis. Så att det var sjukt bra service. Vi hade 5 träningsbanor som bara var träningsbanor. Och det var ju en paddelbana per tennisbana, för det är en tennisklubb egentligen.
Ja, okay.
Och sen så hade ju anläggningen 4 stycken banor med läktare. Och där så hade vi ju varsin bana där med ju. Sen hade vi även som jag nämnde 5 träningsbanor bara för träning. Och sen så hade vi även en centerkort.
Och hela... Var det uppbyggt bara för själva eventet, eller var det liksom som en paddelklubb också? Eller?
Nej, det var bara uppbyggt för eventet. Bara eventet. Så att de hade verkligen satsat. Och du vet, det var ju skyltar på paddel, det var ju skyltar på paddelspelare, toppspelarna då överallt, lite överallt i stan också. Du vet, det var maffigt. De hade verkligen tryckt upp grejerna stort. Det skulle synas, skulle höras. Och,
men de hade gjort det lite grann för er skull, va? Det var väl inte så mycket för lokalbefolkningen, va?
Ja, men det är väl lite som tennistävlingarna. Det är ju inte många i publiken i början av tävlingen heller. Men sen när kvartsfinalerna, semifinalerna och finalerna börjar dra ihop sig, det är då publiken samlas. När matcherna spelas på centerkorten efter varandra. Yeah. Det är då publiken brukar komma. Svårt att säga nu så tidigt också. Qatar är kanske inte den mest utvecklade paddelstaden heller. Alltså då så att säga. Så att, det är svårt att säga. Men om vi ser tillbaka till paddel-VM i höstas, så var det ju fullt på läktarna. Så att det var ju kul att se och följa på avstånd. Ja. Men nu var det väl kanske inte lika mycket folk. Det är ju skillnad också under ett VM när man spelar i lag, att man kan ta med sig lite mer familj och kan liksom göra en grej utav det. Men vi får inte glömma att tennisen, det är vissa dagar, vissa tävlingar, det är väldigt lite folk i början av veckan, och sen mot helgen så dras det ihop ju. Men överlag så är det ju en tävling som är helt klart den bäst organiserade tävlingen jag någonsin har varit på. By far. Alltså, Det fanns ju hur mycket personal som helst runt omkring som såg till att man kom rätt och hittade rätt. Och...
Ja, men det såg helt så nästan så här. Men som jag tycker att nästan allting där, det är väl ett emirat som ligger precis strax under Saudiarabien där.
Mm.
Och men allting är ju på något sätt liksom nyuppbyggt, om man säger. Du vet, typ som Dubai. Alltså det känns typ plastigt på något sätt. Alltså förstår jag menar? Jag har ju inte varit där. Jag känner bara till Doha som är huvudstaden i Qatar, om jag har rätt för mig nu. Mm. Men där är det ju, och det känns bara som att allting, vet, som när man såg när du lägger ut, så är det typ så här stora byggnader, stora salar, du vet, så här, helt nytt, orört liksom. Förstår jag menar? Det känns bara så här, det känns lite fake allting bara.
Ja, men det är väl lite så. Allting är ju nytt och staden byggs fortfarande långt ifrån slutbyggd. Mm. Och de bygger stora skyskrapor, de bygger, allting ska vara så maffigt, så blaffigt, och det känns ju artificiellt, som du
ja,
säger.
Ja, men lite så, det är exakt det jag menar lite grann. Det är typ som när man säger, folk, man kan ju bygga ett hus, men det är svårt att bygga ett hem liksom, förstår man?
Ja, men lite så är det, för det är ingen känsla, det är ingen riktig kultur som du känner liksom i Spanien, Italien, Frankrike. Mm. Är det är svårt att säga. Alltså jag vet inte, allting är ju grymt, men sen så har ju landet också sina värderingar som vi i Europa inte står för. Så det är ju märkligt, det är blandade känslor, jag vet inte.
Hur mycket av det pratar ni om som ändå är där tillsammans, och hur mycket av det liksom får man bara blunda för liksom vad det gäller, tänker liksom framförallt, menar, hur olika vi ser på liksom kvinnor och liksom rättigheter och allt sånt. För det är ändå en stor faktor ju.
Det är en jättestor faktor, och det är någonting man inte kan blunda för. Men när vi är där så kan vi inte heller ta upp det och säga exakt vad vi känner och tycker. För vi är trots allt
Land. Det är så svårt bara det. Så ska man gå där och le till någon liksom rik gubbe i pyjamas liksom, så som man vet och liksom äger personerna bakom sig liksom. Alltså förstår du vad jag menar?
Ja, men det blir typ tvärtom. I alla fall för min del. Jag var mycket trevligare mot personalen som jobbade där. För jag vet ju att de kommer från uländer och jobbar i stenhårt.
Tjänar nada kanske.
Tjänar ingenting. Precis. Jobbar typ 29 dagar i månaden, och då snackar vi att de jobbar alltså långa arbetspass på 12-14 timmar om dagen.
Och, ja, det är ju slaveri liksom.
Ja, och sen så bor de i en, kanske så blir de placerade i antingen ett hus eller en lägenhet med typ 25-30 andra liksom, och får sova på madrass på golvet och skicka alla pengar till sin familj i sitt hemland. Det är liksom de jobbar, för det är ju verkligen, de utnyttjar dem på ett fel och icke-korrekt sätt, känns det som, eftersom de som är från Doha och Qatar, de jobbar ju inte. Det är inte så att de som är från Qatar står och öppnar toadörren. Utan det är det är någon annan.
Men att de är lite för fina för det. Liksom. Jaja. De tar in liksom folk från utlandet liksom, som får
personal,
göra skitjobbet lite.
All personal och alla som jobbar i Qatar, de är ju inte från Qatar.
Nej, men exakt. Det är för att landet är så rikt länder. Ju. Så de tar in folk från grannländer som inte är så rika. Liksom.
Precis.
Och som får göra vad man då kanske tycker är liksom skitgörat för småpengar. Och det är det som är så svårt, tycker jag. Nu ska vi inte fastna i politiken här, för jag är lite hycklar också. Jag menar, det är klart att man tycker allting är häftigt där, men man vill ju samtidigt bara spy på dem ju.
Ja, men så är det. Så att, jag vet inte. Och man kan inte snacka om det högt heller. För att då...
Nej.
De är ju ganska hårda i landet. Jag menar, man kan ju åka dit för ett eller annat om man uttalar sig fel om vissa saker. Så man får ju liksom, vi åker ju dit, det är vårt jobb. Många frågar oss, varför valde vi att åka till Qatar och spela? Men liksom,
medialt, har ni fått några frågor medialt, typ så här, om ni funderar på bojkotta och sådär?
Ja, men flera gånger. Men det är som att ställa en vanlig fråga, liksom, varför ska du till jobbet på måndag, Patrik?
Ja, jo, men alltså, det är väl lite, alltså både och kanske, tycker jag, för att det är väl så här, vissa som försöker göra något typ av, om man kan göra någon förändring så kan man ju bojkotta, lite som att man bojkottar Ryssland nu liksom, och men du förstår vad jag menar.
Ja, alltså, såklart, men då får man ju bojkotta hela den nya touren, eftersom QSI, precis, alltså Qatar Sports.
Men det kommer inte alltid spelas där, va?
Nej, absolut inte. Så nej. Nästa tävling tror jag går i Madrid, enligt ryktena.
Ja, då slipper vi kanske majoriteten av männen med pyjamas ju.
Absolut. Sen så går ju nästa tävling i Madrid, tror jag. Sen så är det ju, en ska spelas i Franska öppna, Roland Garros, efter Roland Garros har spelat i tennis. Så den kommer ju nog antagligen bli helt sinnessjuk också.
Verkligen.
Vi ska ju ha en i Sverige. Det går rykten om att den ska spelas vecka 32. Sen går det ju lite rykten om vart, här och var, vart den ska spelas. Men den ska ju spelas över hela världen. Det ska ju liksom funka som en världstour i tennis. Och förhoppningsvis så har vi ju en ranking som kommer hållas av Players Association tillsammans med QSI och FIP. Och så kan man kunna kanske spela olika torer. Till exempel APT. Där finns ju också lite snack om att de håller på att gå tillsammans med FIP. Och det innebär ju att poängen från APT kommer komma in. Konverteras in i den här rankingen. Likaså VPT. De poängen konverteras in. Så man kan ju spela VPT, Premier Padel och kanske APT. Men allting genererar rankingpoäng till en och samma ranking. Och det är väl lite som tennisen, så att tennisen, det kan gå liksom fyra tävlingar i Sydamerika samtidigt som det går fyra i Europa, två i USA kanske. Så att på så sätt så enas ju ändå rankingen och så kan man spela den touren man vill. Och det tycker jag är liksom hur bra som helst, för det är så det, så det ska funka.
Ja, och det är målet lite.
Det är målet, och jag tror de kommer satsa stenhårt på det, och förhoppningsvis så är alla enade. Bella hade ju ett väldigt bra snack efter sin match häromdagen, att alla vi som älskar padel ska ju enas. Nu enas vi för att denna touren ska bli någonting bra, att den här rörelsen ska ju få padden att växa, och vi ska ju växa tillsammans, utan man ska inte växa separat. Att vissa drar sig åt kanske ena hållet, typ VPT, ett annat gäng spelare, och folk drar sig åt APT, och sen finns det ett tredje ben med FIP:en och QSI, utan att alla ska enas egentligen.
Liksom. Jag tycker det är svårt att hålla koll på alla förkortningar. Alltså.
Ja, men precis. Så att alla ska enas egentligen. Det är det vi försöker uppnå, och det är det spelarna vill.
Mm. Ja, men det är väl bra. Vad heter det? Det är väl bra, men hur sned tror du VPT är efter denna helgen då?
De är nog väldigt sneda.
Med tanke på att liksom alla spelare som inte fick spela någon annan tour liksom var all over the place, liksom syntes på sändningar, och det var matcher, och det var, jag förstår vad jag menar. Det var ju verkligen så här. Okej, nu har de har ju hotat med att, ja, men om ni gör det här, då stämmer vi er. Och nu gjorde de det här, så nu är frågan, vad händer?
Ja, men problemet är ju, det var ju många spelare nu som spelade den här nya touren. De tippade över World Padel Tour-loggan.
Nej, de gjorde det.
Så att om du kollar på Rico eller Yanguas, så hade de inte tryckt upp nya tröjor, utan de spelade med sina vanliga tröjor och tejpade över World Padel Tour-loggan. Men VPT gick ut med, de gick ut med ett meddelande idag faktiskt.
Okay.
När vi spelade in podden om att de är besvikna på spelare, att att de inte följer avtalen spelarna själva har valt att signa med dem, eftersom det gick ju en VPT Challenger samma vecka som då tävlingen.
Mm.
Så borde egentligen alla spelarna spela Challenger, men det gjorde ju de inte, utan de är i Qatar och spelar. Och detta är liksom, då bryter man avtalet.
Det är ju yttersta sveket liksom. Ja, men precis. Men det är det jag menar lite grann. Okej, nu har de gjort det liksom. De kan ju inte bara fortsätta hota VPT, för nu folk skiter i det ju. Alltså de,
nej, nu kommer antagligen VPT försöka press charges mot spelarna. Mm. Och kanske, de säger, VPT påstår att de inte hotar spelarna, men de gick ut och nämnde förra veckan att spelarna kan få betala upp till 230 miljoner kronor. Liksom.
Mm.
Är inte det ett hot, så vet jag inte vad det är.
Nej, det är väl klart det är ett hot. Liksom. Och frågan är vilka de kommer att gå på. För att det är också så här, tappar de spelarna så tappar de i touren. Ju. Så att det är det jag menar lite grann, som är så här, okej, att man hotar med det. Ni har ett avtal, om ni missbrukar det så kommer vi stämma er på pengar, vilket gör att spelarna inte spelar någon annan tour. Men nu har de gjort det. Så vad, så jag menar, säg att de skulle stämma dem, så får de pengar men inga spelare.
Ja, men då har de ingen produkt, nej.
Nej, jag menar det. Så att, det betyder ju typ att de kommer dö då ju.
Ja, man vet ju inte vad som kommer hända. Antingen så bestämmer sig VPT för att fullfölja alla tävlingar detta året och nästa år. Vilket innebär att alltså, alla spelare har ju ett avtal till slutet av nästa år.
Slutet av 2023?
Till slutet av 2023. Ett annat alternativ är ju egentligen att de här stämningsansökningarna på dessa pengar, de är ju egentligen lite kluvna på om de kommer gå igenom. Eftersom att det är många spelare som har avtal med VPT, men de pengarna som VPT genererar, det räcker ju inte för att de ska betala hyran eller maten för sig själva. Så att de måste kunna få jobba extra, om man säger så, extra knäcka någon annanstans. Mm. Och det kan ju vara denna turen utan att man ska bli återbetalningsskyldig massa, alltså flera hundratusen för vissa miljoner. Ja. Så att det är helt, det ska inte vara så.
Det kommer bli
så
oändliga rättsprocesser nu. Alltså, hur ska man kunna driva detta? Det kommer ta tid och det kommer kosta sjuka pengar ju.
Precis, så frågan är om VPT orkar göra detta. Gå igenom denna processen
de
spelare för spelare egentligen. För det är ju olika cases för varje spelare.
Ja.
Om de orkar göra det eller om de inser fan, vi kommer inte vinna denna, alltså detta i rätten. Så kanske de kommer att säga, men då är det lika bra att lägga ner detta nu kanske. Och då liksom har vi kanske en eller två VPT-tävlingar kvar. Det är också vissa spelare som påstår att VPT kommer inse nu att de har förlorat. Då kommer de lägga ner touren om en, två tävlingar. Så det kanske inte finns World Padel Tour om två månader. Det är vad spelare påstår. Man vet ju inte, det är fortfarande rykten.
Så att, någonstans är det ju ändå spelarna som kommer liksom, jag menar, spelar de inte så finns det ju inte.
Nej, men precis. Så att, jag vet inte. Återstår att se liksom vad som händer. Men det är inte bra stämning mellan spelarna.
Nej,
och World Padel Tour i alla fall.
Det känns ju konstigt nu liksom att man ska liksom köra ny VPT snart liksom. Ska man tappa in där på tå och säga hej hej.
Ja, men det var ju lite som Paquito sa liksom inför Vigo liksom att det känns skittråkigt att åka dit, men de gör ju det för publiken skull, de gör det för alla paddelälskare ute i världen.
Ja. Ja, för det är väl det man kunde sakna lite, det är såklart stämningen ju.
Mm, verkligen. Så är det.
På Doha och så.
Men det är också så här, det är första tävlingen, vissa,
ja, jag vet.
Vissa,
men man
spelar
ändå.
Ja. Och så kommer det ju vara. Alltså tennisstämningen, du har inte samma stämning i Ryssland när du spelar en tävling där. Du har inte samma stämning i Sydamerika. I Sydamerika är det ju en helt annan stämning kontra Europa. Då tycker ju sydamerikaner tycker att det är skittråkigt att kolla på Europa, för att det är mycket mer livat där nere. Så att det handlar om kulturen också, tror jag. Så att, nej, men jag tror det kommer bli grymt faktiskt. Och om alla de här olika torerna får en och samma ranking och får det att synka, då kan jag ju säga att rankingen kommer bli ännu tuffare. Det kommer bli ännu tuffare att nå toppen.
För det kommer finnas mer tävlingar och spela också.
Ja, men precis. Och fler spelare.
Fler spelare, ja. Men okej, men fan, vi ska försöka att lämna det. Vi inte, jag tycker bara det är kul att höra hur snacket går bland spelarna och lite sånt. Liksom. Och sen också hur din upplevelse var. Mm. Och jag förstår ju som att de hade väldigt bra efterrättsbord där nere. Det har jag ju fått följa på Instagram. Men hur var det? Hur var upplevelsen att få spela då? Vad jag såg lite grann på Dannes story var ju att det blåste något fruktansvärt.
Ja, det var storm alla dagar vi var där nere ju. Det var sjukt svårspelat. Vi spelade med bullpaddelbollen som är en väldigt lätt boll. Så att det var svårkontrollerat eftersom bollen studsade så pass mycket från bakglas. Så det var ju svårt att hålla nätet egentligen, för att bollen studsade ut mycket. Sen samtidigt som det var storm så var det svårt att lobba och spela overhead. Alltså det var... Det måste
vad är svårast med storm då? Är det medvinden eller motvinden?
Jag skulle väl säga medvinden är ju svårare att hantera. Helt klart.
Ja, exakt.
Motvinden känns faktiskt alltid bättre. Mm. Men ibland så var det ju kastvindar också och vinden snurrade ibland. Och då var det liksom så här. Ena stunden kunde du ha motvind, sen slår du en lob motvind. Och så bara ser du att bollen tar gallret högst upp på andra sidan. 4 meter upp liksom. Man bara, vad fan hände med motvinden liksom?
Mm, precis, den bara kom inte.
Nej, så att det var sjukt svårspelat. Sjukt svårt att hålla en taktik, för att man var så fokuserad på att bara försöka få in bollen. Och för många var det årets första utomhustävling. Så att, det var tuffa förhållanden för alla. Det vart en väldigt många skrällar skulle jag säga. Och alla matcher där det laget som var förhandsfavoriter och laget som var underdogs oftast blev en jämn match oavsett.
Mm.
Favoriterna kanske vann till slut ändå, men det vart ju så tajt ändå för att det var så svårt spelat. Det blev så jämnt på grund av förhållandena.
Det är ju i sig lite kul att det kan bli så. Man vill ju ha lite skrälla och man vill att det ska vara jämnt, men det ska ju finnas ett underhållningsvärde också. Det kändes lite som när man kollade som att det bara var, det såg bara så svårt ut.
Det var svårt. Känslan var jätteobehaglig och det var liksom verkligen bara försöka peta in bollen, mer eller mindre.
Mm, precis.
Man såg ju också att vissa är ju mer vana vid utomhusspelet än andra och man såg att de kunde dominera spelet lite bättre.
Mm. Men det tycker jag man kan se generellt på utetävlingar och inte minst när vi var på EM och så liksom att det är liksom även typ till och med när ni mötte så här vissa italienare så bara, nej men de är från södra Italien, de är mycket mer vana vid att spela utomhus.
Precis, precis. Ja men så är det.
Det är så här. Det är ju en annan grej ju.
Det är jättestor skillnad här i Spanien för de som kommer från norra Spanien och södra Spanien som du nämnde nu, precis som italienarna, för att de från södra Spanien, de spelar ju utomhus nästan hela året om och norra Spanien spelar ju nästan bara inomhus hela året om. Så det är jättestor skillnad. Det är jättestor skillnad.
Men du fan, hur nöjda var ni? Nu var det lite antiklimax, ni var ju nära och ändå tar jag vidare ju. Ni vann första matchen eller hur?
Vi vann första matchen och förlorade en tajt andra match. Där vi egentligen, det var en konstig match. Den svängde väldigt mycket. De började mycket bättre än oss. Vinner första set ganska klart och tydligt. 6-3 tror jag. Vi vinner andra utan några större konstigheter. Vi började bättre och kunde spela hem det setet. Sen tredje set så får vi en svacka igen och börjar dåligt och ligger under 5-1 och är på väg att vända. Vi kommer upp till 4-5. Och
jag följde det på livescore och det var äckligt ju.
Ja, lika äckligt var det att vara på banan kan jag lova dig. Det var så, jag vet, det kändes som att man inte hade kontroll på situationen. Vad som helst kunde hända. Ibland vann man 4 bollar i rad, ibland förlorar man 4 bollar i rad. Vad fan är det som händer? Så att,
ja, det låter faktiskt precis som när jag brukar spela. Så att,
ja, skönt att då vet du hur det känns. Så att,
nej. Man har ingen aning vad man gör och varför det gick bra. Eller ingen aning vad man gör när det går dåligt heller. Liksom.
Nej, men precis. Alltså, efter matchen så var vi sjukt besvikna och tänkte för oss själva, hur fan kunde vi förlora den matchen? För enligt mig så ska vi ju vinna den. Alltså det var vår match. Men sen så går det här paret, Fernandes och Pozzo, in och spelar tresetare mot Inigo Sarategi och Bergarimi och förlora 6-4 avgörande. Så de var ju nära att slå ett väldigt, väldigt bra par så, som är sidade i Previa. I vanliga fall 1 eller 2 och eller sist in i tävlingen.
Så. Ja, men det är roligt det där. För nu menar jag inte på det som en ursäkt. Men jag märkte nu när man har varit på några tävlingar att när man frågar typ folk hur det gick eller någonting efterhand eller för en själv också liksom, hur gick det, bara nej, vi tight match, torska i kvarten mot dem som gick till final. Alltså, man har alltid så här, man vill ju att det ska gå bra för dem som man torskar mot.
Man vill ju det för att kunna säga nej, men vi förlorade mot dem som vann.
Ja, nej, de som vann där då liksom. Ja. Så att det var, de hade en bra, det var
helt otroligt.
Ja. Det är sjukt hur man funkar, va?
Ja, det är helt galet. Det är helt galet.
Tävlingsskallarna. Men okej, men vad fan, då är ju första jord och ni stannade kvar några dagar, va?
2 dagar, precis. Mm.
För att sen åka till flyget. Ja, och sen för att åka till Alicante då, eller?
Ja, och nu är vi i Alicante och nu börjar förberedelserna inför VPT-tävlingen här
som VPT i Alicante då.
Precis, VPT som drar igång nu på lördag.
Just det. Okej, så ni åker rakt dit och så kör ni liksom lite träning där och sen så ska ni spela Previa där. Och du gick ut nu med att du har en ny partner.
Ja, precis. Jag
visste ingenting.
Nej, du visste ingenting. Jag vågade inte jinxa denna heller förrän den var klar.
Vågade inte läcka något. Bara Pepe, vi håller inte tätt liksom.
Nej, men det är inte det. Det är bara mer att saker och ting blir inte av ibland.
Nej,
och
då känns det bara, men vi har ju snackat om det på den förut liksom.
Men jag ska spela med Adrian Blanco som en rutinerad spelare som har varit med i touren länge. Han, ja. Han fyller väl 35 i år.
Det är ingen ålder.
Det är ingen ålder. Han ser dock jävligt mycket yngre ut. Alltså, hade man, när man ser honom så skulle man lätt kunna gissa på att han är 25.
Ja, men det är vi lika där då, han och jag.
Så att vi har kommit överens om att börja köra nu från de här Alicante.
Vad sa Johan om det då?
Nej, men han hade lite förståelse för det. Jag menar, får man ihop det med någon som är mycket högre rankad än en själv, så klart man måste ta den chansen.
Hur högt rankad är han då?
Adrian är för tillfället rankad 65 i VPT.
Mm.
Så att han har en bra ranking, definitivt. Han har varit lite högre också, tror jag, han har varit runt 40-35 snåret också när han har spelat som absolut bäst. Så att han har ju rutin, han har varit med länge. Så att jag tror han
stark, kan... med tanke på hur ung han är ju. Alltså.
Hur ung han är.
Men du, kan ju inte bara ställa frågan som alla som sitter och lyssnar just nu tänker på då?
Mm.
Varför spelar inte du, Danne, då?
Nej, vi känner väl att vi kanske inte är riktigt där än. Jag tror väl att någon gång kommer vi börja spela på VPT:n också. När och hur. Det handlar mycket om timing. Jag menar, Danne hade lovat Martin Andronino att spela, fortsätta spela eftersom de avslutade förra året och de avslutade starkt på VPT. Nu drog han på sig en skada under försäsongen, men är tillbaka nu till denna helgen. Och Danne hade lovat honom, så att det är liksom, han måste ju följa sitt spår också. Sen kanske någon dag när jag kanske inte trivs så bra med Adrian, eller vi vill bryta och Danne inte har någon partner, då kanske vi snackar ihop oss och spelar liksom. Det är ingenting mer än så egentligen mellan, eller varför vi inte har spelat eller börjat spela till VPT, utan det handlar mycket om timing och vad man kommer överens gällande sin partner.
Ja. Tillfällighet och timing och erbjudande och att man vill ha så bra chans som möjligt liksom.
Ja, men exakt.
Ja. Fattar.
Och sen har man
då har ni fått svar på det. Har man kan sluta tänka på det.
Precis. Har man dragit igång ett projekt till exempel som jag och Adrian nu, så är det inte så att vi har bestämt, nej men vi testar spela Alicante bara, utan man får ju ge det en chans 5, 6, 7 tävlingar och sen utvärdera.
Var bor han då? Hur mycket kommer ni kunna träna och så?
Tanken är att vi ska försöka träna så mycket som möjligt under perioder där det är tävlingsuppehåll. Han bor i nordvästra Spanien, väldigt nära La Coruña. Och det är inte omöjligt att ni kommer få se honom i Sverige också. När vi tränar ihop inför tävlingar. Eller om han kommer upp några dagar bara. Eller jag åker ner till La Coruña och tränar med honom där. För att vi ska verkligen försöka träna under tävlingsuppehållet så mycket som möjligt. Nu kommer det vara fullt med tävlingar. Så att vi får se hur mycket vi åker till varandra.
Men alltså, det måste ju vara tävlingar hela tiden nu om ni ska köra på även på VPT. Liksom. VPT, FIP, APT och PP Tour. Liksom.
Ja, nu är det ju... Det är tävlingar varje vecka man vill spela. Så att på så sätt är det väldigt kul. Men...
Det är sjukt faktiskt. Men det är roligt också. Men,
det är kul.
Det är svårt att ändå tända till och ni reser fan mycket mellan varje. Och, det, alltså, jag tycker det är långt i Mjölby ibland. Liksom.
Det tar på krafterna, men samtidigt så vet vi att det är det här vi gillar att göra. Vi älskar våra jobb. Jag menar... Det är inget jobb man kan hålla på med för resten av livet heller. Så man måste passa på nu och verkligen försöka uppnå sin fulla potential och se hur långt man kan nå. Och vi har sagt det några gånger, alltså det kommer vara helt otroligt många minnen när man tänker tillbaka sen till denna tiden för vad man får uppleva. Så att det kommer vara många bra stories sen som man kan berätta för sina barn och barnbarn från den här tiden, tror jag.
Vi startar en ny podcast sen som heter Livet efteråt, där vi kan avslöja alla hemligheter, sånt som Simon inte vågar berätta nu.
Det är mycket som jag inte vågar berätta nu.
Särskilt eftersom att det är så lätt att göra bort sig i ett sånt här format.
Ja, men det är helt otroligt. Ibland så tror vi att det är lugnt att berätta vissa saker för att det inte kommer nå fram, men ändå så når det fram. Man bara, hur kommer det sig?
Det, dels det, sen är ju folk har en förmåga att alltså... Om de kan bli lite kränkta så blir de det typ. Förstår du vad jag
menar? Ja, men lite så är det. Så man får passa sin tunga här lite.
Det är
lite.
En känslig generation alltså.
Det kan man lugnt säga.
Alla gjorda av papp.
Livsfarligt.
Ja, det är så, så är det verkligen. All right, men okej, okay, så det är därför den nya partnern och ja, men du är taggad för det. Men ni kommer ha goda chanser. Eller ni kommer behöva spela Previa fortfarande, eller hur blir det?
Jag tror faktiskt vi kom in i Previa direkt den här gången. Jag tror vi är par nummer 37 och sammanlagt så kommer det in 40 stycken. De som är topp 40 paren kommer in i Previa. Par som är topp 24 kommer direkt in i huvudtävlingen. Så att det blir Previa för oss för den här gången. Vilket
shit, vad nice. Då sparar du 3 matcher.
Riktigt nice faktiskt. Så att,
då har du inte blåsor på fötterna förrän du är inne i ungefär i quadros.
Ja, men typ till semifinalen.
Semi lagom där.
Semi, ja.
Men då har du så mycket adrenalin och annat så att du klarar dig.
Ja, det är lugnt. Du överlever.
Fan vad gött då. Men du, fan, vi får väl segwaya över till, det har ju varit lite blåsväder på hemmaplan här.
Ja, vad har hänt? Jag har läst lite. Så,
jag vet inte heller allt så, men det har ju varit... Det blev ju ett årsmöte, extrainkallat årsmöte där de gjorde en omröstning ifall att Kent Persson skulle vara kvar som ordförande eller inte.
Mm. Mm.
Och där blev det väl med ganska stor majoritet ingen mer ordförandepost för Kenta.
Nej, det var väl lite förvånansvärt.
Ja, eller ja, så både och skulle jag säga. Det var väl kanske inte jätteförvånansvärt med tanke på hur eniga alla föreningar var. Mm. Sen kan man ju, jag menar, det finns ju, man kan tycka vad man vill liksom. Det är ju någonstans, är det också ett ideellt arbete och man ska kanske inte, ja men det var ju någon som sa det är trist att behöva bli påhoppad när man gör någonting ideellt, men jag kan tycka att det är också en vag ursäkt om man inte levererar på det man gör, så ska det behandlas på samma sätt som om det vore business liksom. Och där hade man ju det hade funkat på samma sätt.
Mm.
Förstår du vad jag menar? Mm. Man liksom, man kan inte vara snäll till någon för att de måste ställa upp med sin tid ifall den tiden de lägger inte är bra.
Nej.
Men jag har inget konkret så mer än det och jag vet inte så mycket annat. Jag menar, jag är inte involverad själv och jag sitter inte med och ja, jag är inte varken en av spelarna eller en av föreningarna, men jag har haft väldigt lite kontakt med Svenska Paddelförbundet egentligen, så att jag vet inte exakt allt som ligger bakom, men det är klart att sen, du vet, den här SM-kritiken och hur det hanterades och liksom hur spelarna har liksom snackat sen dess, så är det väl inte jättekonstigt egentligen.
Nej.
Jag tycker väl att förbundet har varit ganska ryggradslösa generellt i väldigt många frågor och liksom istället för att våga ta ståndpunkt så har de liksom lagt sig platta där det skriker som mest typ.
Ja, men det känns som att de tar beslut efter vad de tycker och lyssnar inte på spelare eller andra föreningar. Alltså vad,
nej,
det jag har varit med om, så blir det ofta som att de presenterar ett förslag som de tycker är det bästa och så blir det det och så argumenterar de för deras beslut och sen vad den står i slut liksom. Och
många,
och många gånger så tycker inte jag att, jag tycker de tar väldigt många konstiga beslut i många fall. Det är mycket jag inte kan stå bakom. Det är mycket jag tycker de gör fel. Ja, vad ska jag säga? Men Kent Persson blir bortröstad för att han har agerat väldigt, vad kan man säga? Han har tryckt ner andra förslag och andra, alltså agerat väldigt bestämt på att det är liksom hans spår och inget annat.
Ja, men exakt. Det är att hans way eller så blir det inget liksom.
Nej, och det är väl lite den känslan man har lite från det lilla man är insatt i. Så jag tycker att det är många saker som måste förbättras. Sen så är det ett ideellt arbete. Men...
Såklart. Men det är bara för att det är ideellt behöver det inte vara oproffsigt. Liksom.
Verkligen inte. Verkligen inte. Så att vi får se. Det kommer säkert bli bra.
Jag är helt säker på att det kommer bli bra.
Som är lite motiverade och kanske skapa lite god stämning och lyssna på föreningar och spelare kommer ju säkert förbättra vissa delar. Så att vi får bara önska det nya förbundet stort lycka till och hoppas att de inte gör samma misstag kanske som tidigare och att de har lärt sig av deras misstag. Och så.
Jag hade ju en incident en gång, du vet, alltså jag är ju ändå, jag har ju inte varit någon spelare som du vet, men jag har ju varit med sen tidiga SPT, så jag har ju varit liksom runt omkring, och när jag började liksom, så var jag ju bara en fotograf, och jag var den enda fotografen, så det var ingen som ställde någon fråga till mig överhuvudtaget. Det var liksom så här, ja, de tänkte väl att man är någon brorsa till någon liksom, som går runt och tar lite bilder och lallar under liksom. Och sen så blev det mer och mer, och jag tog, ja, men du vet, så här, så folk fick bilder, folk taggade och hit och dit. Och sen så blev det ju pandemi. Och när pandemin var, så var det väl lite så här, okej, vilka ska få vara i hallen och så vidare. Men jag lyckades ju alltid liksom ta mig in, för att ja, man kände någon och sådär liksom. Mm. Men då var det en i förbundet som liksom så här kom fram till mig, bara, du, vad gör du här? Hur kom du in? Liksom. Mm. Jag bara, men jag är här för att fota. Ja, men åt vem? Jag bara, nej, men, alltså verkligen med den tonen, du vet, så här. Jag bara, nej, men åt hallen. Alltså, det är de som har anlitat mig. Okej, bra. Då jobbar du för mig nu. Jag behöver bilder på alla vinnarna, prisutdelningen. Fixar du det, skicka till mig, är du snäll. Och inte ens, är du snäll.
Jag vet exakt vem denna personen är.
Ja, jag vill inte nämna dem. Men du vet, så här, den tonen, du vet. Var, så här, hur jag bara så här, men på riktigt.
Mm. Nej, men alltså, det är helt sjukt. Det är samma
maktbeteende, översittarbeteende, som är så här, du vet, man vill ju bara, alltså jag hade gärna gjort det, men man, istället så vill man ju bara så här, alltså du vet, man vill ju bara sänka personen.
Ja. Men det var han också som var så jävla oskön under EM i Marbella, när du satt med oss och hejade på oss. Och så kom han, du är inte spelare, du får inte sitta här.
Men nej,
du,
nej, utan så här, vi i landslagsstaben har tagit ett stabsbeslut att när spelarna har match, så är det bara spelare. Så att om du skulle kunna gå bort där borta bland friends and family, så hade det varit bra för spelarna.
Åh, herregud. Alltså där och då, jag tror att alla spelare hade hellre önskat att denna personen hade försvunnit till månen, och att vem som helst hade hellre stått där bland oss.
Ja, ja, men precis. Men, men det är också sån, folk som får makt, och sen så bara slår det slint liksom, att de bara måste på något sätt utnyttja den liksom. Mm. Alltså det finns ju ordningsvakter också som är så här, det kan vara tomt på stället, men de ska neka den här personen som kommer, för att Jag kan göra det.
Precis.
Du har vita gympaskor på dig, bara. Ja, de heter Louis Vuitton, och liksom de brukar gå bra liksom, ja. Typ bara, nej, är ledsen. Vi kör klädkod här. Du är välkommen en annan gång. Typ liksom.
Ja, men mamma, alltså, snälla.
Bara fistar.
Snälla. Liksom.
Smaga på denna.
Smaga på denna, fan.
Nej, du vet. Så att, nej, men så av den anledningen så har jag haft väldigt svårt för vissa personer. Och bara medvetet valt att liksom så här, sköta mig själv, gå min egen väg, inte liksom blanda mig överhuvudtaget. Men så därför så tror jag att det kommer bli bättre.
Ja, jag hoppas det. Jag hoppas men det återstår att se. Men vi får i alla fall önska det nya förbundet väl. Stort lycka till.
Ja, såklart. Säg till om ni behöver några bilder eller något. Pepe fixar.
Så länge ni är sköna och trevliga, så löser Pepe det.
Jag löser det. Så länge du är lite trevlig mot mig och inte kör någon översittarstil, så kommer jag tillhandahålla både cleans och dricka.
Mån!
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 Simon, vet du, you know what time it is?
It's
It's hyper time.
Yeah.
Time out med hyper. Hypade saker med hyper.
Ja, kan inte bli bättre. Så jävla nice.
Pepe på clean är hypade saker. så jävla gött. Jag var ju i Stockholm förra veckan med hyper faktiskt.
Yes.
Jag träffade lite personer som ska vara med mig och göra det här tv-inslaget när vi testar olika saker. Så nu är det på gång. Nu har de sökt visum i lite olika länder, och ja, men det känns som att det blir av nu. Jag har ju inte trott att det här ska bli av.
Nej, vad är det som ska bli av?
Nej, men det här att vi ska spela in något sorts tv-program med Aftonbladet. Som jag vet inte exakt vad det ska heta, men vi kallar det för hypade saker. Och det var som jag sa liksom, att vi ska åka ja men du vet, vi ska åka världens längsta zipline, världens snabbaste bungee jump, snabbaste men längsta, och ja men så här, simma bland hajar, vi ska åka jetplan, det finns en sån här berg-dalbana som går rakt fram bara och runt typ som en Formel 1-bil. Världens snabbaste. Ja, men du vet, roliga sådana saker. Utmaningar som ska vara läskiga, helt enkelt.
Helt galna saker.
Helt galna grejer. Och det här ska ju givetvis filmas. Så att, men det här har egentligen ingenting med det här sponsrade inlägget, utan Hyper sponsrar ju denna veckans podd. Jag kommer bara tänka på det för att jag blir så glad när jag tänker på Hyper.
Det blir jag också.
Men kanske inte lika glad när jag tänker på hur det gick på World Paddle Tour senast.
Why not?
Because I was a little bit thinking that maybe it was time for Tapia Sanyo to make a good tournament and they did not.
They did not. De vann ju förra tävlingen, men inte den senaste. Men nu var det faktiskt dags för Paquito Dineno.
Och där var jag ju, jag trodde på de förra tävlingen. Jag bara, Dineno! Jag älskar de två alltså.
Men de är tillbaka så. Nu, jag sa ju de behöver tillbaka, alltid alltså. 2-3 tävlingar. I början av
men
året.
Men ändå så bettar du inte igång.
Nej, jag vet. Jag är sämst på betta. Och det är därför jag bettar med rimliga pengar. Alltså småsummor.
Exakt samma här. Jag är så dålig också. Jag älskar ju att spela på skrällar. Yeah. Och gör man det så måste man inse två saker. Ett, man kommer sannolikt förlora.
Typ.
Och två, spela inte för pengar du behöver. För att då är man... Ja, men det är en dålig ekvation. Om man vet att man typ kommer förlora och man då spelar för mycket pengar, då är det är ingen bra.
Det är ingen bra.
Nej. Men det gick väl inte bra för oss varken på herr- eller damsidan?
Nej, vi hade fel på bägge sidorna.
Så är det. Men vi lär oss och vi försöker och vi gör ju vårt bästa. Man kan ju inte göra mer än att analysera lite förhållande... tempo, dagsform, sådana grejer liksom. Mm. Och sen så får ju någonstans spelet liksom gå sin lilla gång. Mm.
Så är det.
Så, men det är en ny tävling på gång.
Det är en ny tävling på gång. Alicante. Som sagt. Och då kommer ju spelarna komma direkt från Doha. Så att beroende på hur det går i Doha så får ni ju egentligen betta lite efter de resultaten.
Men skulle du säga att en spelare som går långt i Doha kommer vara sämre på VPT eller tvärtom?
Nej, jag brukar faktiskt säga som så här att vinner man en tävling och spelar en tävling veckan efter så är det väldigt svårt. Då har jag svårt att se att det paret vinner en tävling till.
Kunna tagga om igen.
Ja,
liksom.
Precis. Ja, det är väldigt svårt. Det är väldigt svårt. Som Paquito och Dineno, de vann ju Vigo. Jag ser att det kommer bli tufft för dem att vinna då. Och likaså, de som går till semifinal, final eller vinn. Eller låt säga, de som går till final och eller de som vinner då kommer ha det tufft i Alicante.
Jo, precis. Ja, men du har en valid poäng där, för det är ju svårt att kunna tända om där på så kort varsel. Liksom, för det krävs så mycket i varje match. Och det är ett par matcher för att ta sig hela vägen fram till final och sen också vinna den.
Precis, och framförallt nu i Doha där är det extra många matcher. I vanliga fall så räcker det för ett par att vinna fyra eller fem matcher på World Paddle Tour. I detta fallet så kommer det krävas ännu mer. Jag tror de måste vinna fem eller sex för att ta sig hela vägen och ta hem titeln i Doha. Så det är fler matcher i Doha än vad det är på World Paddle Tour. Så ni får inte glömma att spelarna kommer direkt från Vigo där de fick spela fyra, fem matcher. 5-6 matcher i Doha om de går långt där med. Så att det kan vara att vissa par kommer vara lite slitna i Alicante. Så att betta med hänsyn till det.
Till det, ja precis. Ja, men det är väl de tipsen vi egentligen kan ge här. Och sen så repeterar bara, man kan tyvärr inte spela kombinationsspel på Hyper ännu. Det är ju någonting de försöker utveckla. Mm. Men jag vet att det är några som ibland skickar bara, varför går det inte att spela det? Och det är egentligen bara så för att nätverket inte har stöd för det än så länge. Ja. Liksom. Så pass ny sport och lite sånt där. Så det är matematiskt problematiskt, så kan vi säga. Men det kommer ju ut som vanligt. Inför tävlingen så kommer det ju ut på tisdagen där. Sen försvinner det när huvudturneringen drar igång. Mm. Sen kommer det ut odds inför kvartsfinalen på fredag, semifinalen på lördag och finalen på söndag. Mm. Så in tidigt på morgonen, kika in oddsen. Och ibland kan man ha lite tur och hitta fina chanser där och spela på någon skräll.
Det kan man.
Så vi repeterar, vi säger ju liksom att spela så, som sagt, ansvarsfullt. Gör inte bort det vad det gäller mängden ni spelar för. Och man behöver vara 18 år och man kan besöka stödlinjen.se. Och vi säger återigen, tack snälla.
Hyper! Lite mindre osynkade, men stort. Nej, tack Hyper.
Med det fixas så att det blir synk. Yeah. Tack Hyper. Men du, vad fan, vad händer nu då? Ni bor i värsta villan, eller vad håller ni på med?
Ja, vi har fått låna en villa. Det är en villa som tillhör Andreas, vår coach, Andreas Johanssons. Mm. Nice. En vän till honom. Ja. Som bor här varannan vecka, om jag har förstått det rätt.
Okay,
så att, här bor vi nu och tränar några dagar inför tävlingen. Ja, ja. Kontakter är A och O. Definitivt. Det är fan A och O, alltså. Ja, definitivt. Definitivt.
Du, ska vi ta lite frågor eller?
Ja, kör.
Jag tycker det. Vi la ju ändå ut på Instagram. Du har varit en hjälte på Instagram. jag ska tacka för alla garv du har bidragit med. Fortsätt gärna det när du är på touren.
Det ska jag försöka göra.
Men vi kan väl ta några här nu då. Det är ju rätt mycket frågor kring din nya partner. Om inte Bergeron höll måttet och lite sånt. Men det är inte därför du byter, utan det är egentligen bara för att det är en spelare med bättre ranking som har mer poäng, som ger dig en bättre möjlighet. Och precis. Johan hade gjort exakt samma sak om han hade fått ett annat liknande erbjudande.
Precis, precis.
Det är en som skriver: man hör alltid under matcher atras. Vad betyder det?
Bak.
Ja.
Det är inte svårare än så.
Nej.
Och är de framme så säger man adelante.
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 Och vet du vad vi ändå nästan alltid säger, som man brukar höra nu när man har kollat på hans matcher?
Vad brukar han säga?
Medio. Nej.
Jo. Medio. Det är
medio.
Halvt.
Halvt, exakt. Nej, vad fan är det han också säger? Det är någonting annat också.
Soben betyder att de är på väg framåt.
Men typ ingen. Kan det inte vara så?
Jo, Nadien kan man säga.
Nadie, där. Mm. Den brukar han slänga med. Nadie.
Ingen. Kul, ingen alltså. Är hemma, ingen är där.
Ingen, och då menar man nät.
Ja, precis.
Alltså ingen, liksom. Ja. Den brukar jag också slänga med om man säger som så. Vad skulle jag säga? Jo, hur stor skillnad var det rent ekonomiskt att spela i Doha jämfört med VPT? Resa, boende och allt sånt?
Ja, men det är dag och natt. Mm. Jag brukar räkna på att för varje VPT jag spelar så går jag minus 10 000.
Euro eller?
Nej, kronor.
Nej, ska jag bara.
10, ja, men allt från 8 till 12.
Ja.
Minus alltid.
Mm. Men då är det mat, flyg, boende.
Ja, precis.
Och käk och så.
I detta fallet när man är på plats några dagar tidigare så är det ännu mer. Då kan man räkna på 15 000. Och jämför man med då så betalar man ju bara halva flygbiljetten, vilket var jag tror jag betalade 4000 kronor. Och vi fick allting gratis, så jag la inte en krona på någonting. Så att jag gick 4000 minus på biljetten, men för att vinna en kvalomgång, vilket är helt sjukt, så får jag fakturera 820 euro, vilket är 8600 kronor kanske.
Mm. Så det gick plus då?
Man gick plus.
Come on. Det är kanske den tåren jag ska satsa på.
Ja, verkligen. Jag tror här är det helt andra prispengar. Och framförallt,
behöver man ha vunnit en B-klass först eller?
Vad sa du?
Behöver man ha vunnit en B-klass på svensk mark först innan
tror,
man får vara med eller?
Jag tror nästan du får börja där på B, B-klassen och vinna några titlar där. Men skillnaden på denna tåren är att bara du vinner en match då går du plus ju. För VPT, för att du ska gå plus på VPT så måste du kvala in och vinna typ en eller två omgångar minst i huvudtävlingen för att gå break-even.
Ja, det är bara att lägga ner. Lägg ner toan.
Så att det är stor skillnad.
Ja,
jag tror att för att vinna en match så har du 30 i huvudtävlingen då. Och denna huvudtävlingen i Qatar, vi kan ju börja med att där kommer det in 44 par i huvudtävlingen plus 8 par som kvalar in.
Mm.
Så det är ju 52 lottning. Kollar man på VPT så är det ju 24 som kommer in och 4 som kvalar in, så 28 stycken.
Just det.
Så att och kvalar du in och är i huvudtävlingen i denna touren, vilket är många fler par, då har du ju 15 000 kronor säkrare. Vinner du en omgång så är det dubbelt upp, så då har du 30 000. Vinner du två omgångar så har du 55 000 nästan. Så Danne får ju med sig 50, strax över 50 000 nu från tävlingen.
Jävlar, det är fan starkt.
Också. Så att det blir ju pengar. Jag menar, tänk om det går 20 sådana tävlingar eller 30 sådana här tävlingar de kommande åren. Då snackar vi att man kan faktiskt dra ihop lite pengar.
Men hur mycket vinner man om man vinner hela skiten då?
Vinner du hela skiten så får du totalt 47 000 250 euro.
Ja, en halv miljon liksom.
En halv miljon per spelare.
Ja, per spelare. Och för att jämföra med VPT där man får, vad är det, ungefär 10 000 euro per spelare? Eller?
Ja, ungefär. Strax under.
Så det är 9 000. Fem gånger så mycket, lite mer till och med. Plus allting betalt runt omkring också. Tilläggas.
Precis, det får man inte heller glömma.
Nej, för det är också pengar. Ja.
Det är verkligen pengar.
Så det är fem gånger så mycket pengar, och där finns ju ingen damtour, så att det går inte att jämföra där. Nej. Då än så länge. Det är väl det kanske som blir livlinan lite för VPT än så länge, att damerna har inget val ju, de måste ju kriga på där.
Precis.
Men det är klart att det var ju en plan om att spela en damtour väl?
Definitivt, och jag tror den planen fortfarande existerar och att de kollar på det.
Det kommer komma, precis. All right, fan, shit, vilken sjuk. Jag visste inte att det var så stor skillnad. Och sen så bara, vi kan väl jämföra med typ om man vinner en SPT, vad är det där, 30 000 eller?
Ja, och dela på.
Ja, och dela på liksom. Så där är det 1500 euro då. Typ 1400 euro liksom om man vinner en SPT, och 50 000 euro om man vinner en paper tour.
Precis.
Det känns så sjukt. Alltså.
Ganska stor skillnad. Ganska stor skillnad.
Ja, jävlar. Ja, men det är kul. Sporten är på väg någonstans.
Ja, verkligen.
Degen kommer alltid dra. Degen kommer alltid dra. Så är det ju.
Så är det.
Är din ena just nu världens bästa forehandspelare?
Jag skulle väl säga en av världens bästa forehandspelare, men svårt att peta ner LeBron som fortfarande är världsetta.
Ja, svårt att peta ner Sanjo också, va?
Exakt. Vi har ju LeBron, Sanjo, Dineno och sen Ali Ruiz. Ali Ruiz är inte riktigt där, men bland de topp tre gubbarna så är det ju Sanjo om han har en bra dag. Vilket är ju en nackdel, och det är nog lite därför man inte kan klassa honom som världens bästa spelare, för att han är en humörspelare. Beroende på vilken.
Han har en jävla höjd. Hans höjd är kanske högre än de vi pratar om. Liksom. Yeah. Det är väl det då.
Dineno är otroligt stabil. Du vet alltid vad du får utav honom. Så att, och LeBron, ja, han är ju världens bästa spelare kanske 8 av 10 dagar. Så att, jag skulle väl säga i slutändan så slutar det på antingen LeBron eller Dineno. Och de är ganska olika till spelet.
Precis. Vet du varför Tapia och Sanjo inte spelar nya touren?
Det vet jag. Och det är Sanjo spelade touren faktiskt. Han förlorade första omgången med sin kusin. Men varför Tapia inte kan spela tävlingen och inte Lamperti heller, för det är de två stora namnen som saknades, det är för att de har ett avtal med Nox, och Nox är huvudsponsoret till VPT, så att de satte stopp för dem genom att de har avtal med Nox, märket Nox, helt enkelt.
Okej, okay. Så det är, de bränner sitt avtal med Nox, och då kanske det helt plötsligt inte blir värt?
Nej, precis.
Som sagt, money talks.
Money talks.
Så är det. Du, är det sista här då. Det är någon som skriver att de ser att du har glasögon ibland. Spelar du paddel med linser?
Det gör jag faktiskt inte. Jag har ett brytningsfel, men det är inte så grovt. Och jag har glasögon egentligen för att få ögonen oss. Alltså, jag behöver oftast anstränga mina ögon väldigt mycket för att se bra. Och det underlättar med glasögon att jag kan vila ögonen lite extra. Så att därav har jag glasögon utanför paddelbanan, och när jag väl spelar så har jag icke några linser, för att felet är inte så grovt och det är ett brytningsfel jag har.
Så du ser ändå kulan liksom?
Ja, jag ser okej, än så länge. Så småningom kommer jag behöva linser, så att det är bara frågan om när.
Jo, precis. Det är en som skriver så här: efter två lite sämre tävlingar efter din första succé, Vad får dig att tro att det kommer gå bra nu? Och sen är det en annan som skriver, hur hittar du tillbaka till drivet slash motivationen när den försvinner? Och de två går väl lite hand i hand, tänker jag.
Mm. Nej, men det får mig ju liksom, det går upp och ner. Det måste man acceptera. Vissa tävlingar spelar man bättre, vissa tävlingar spelar man sämre.
Ja.
Det finns inga bortförklaringar, utan det är bara att jobba på. Fortsätta den linjen du tror på. Träna hårdare, så kommer resultaten. Ibland så blir det ju som det blev nu kanske. Jag och Johan, vårt spel passade väldigt bra i Madrid. Det passade inte alls Johan i Reus till exempel, och då blev det också jobbigt för mig, och det är liksom, det påverkade vårt resultat där. Så att
sen generellt också, jag tror att, som vi har pratat om innan, man kanske inte ska ha så mycket resultatbaserade mål vad det gäller hur det går i tävlingar, utan att ha mer prestationsbaserade mål på att man ska tävla och att man ska göra sitt bästa, att man ska liksom lyckas med vissa saker vad det gäller statistik och sådär liksom. Och sen, fan, de här, om man ska vara helt ärlig, de tävlingarna du gör nu, de här är ju bara små prickar på vägen liksom. Alltså, det är ju inte nu du ska vara som bäst. Alltså, det är klart att du ska göra ditt bästa alltid, men allt det här är ju för att du ska bli ännu bättre liksom. Så att någonstans kanske inte man ska lägga så mycket värdering i hur det går just nu, utan bara fortsätta sin resa liksom, och förstå att så ibland är man taggad och pigg och det går bra och studsar med en, och ibland inte, och så fortsätter man.
Ja, men exakt så. Och över i det långa loppet, alltså detta året kommer jag kanske spela 35-40 tävlingar.
Ja.
Det har gått lite sämre i två. Jag menar, det är ingenting.
Nej, exakt. Nej, men precis. Ja, men det var väl det. Jag kan väl känna själv lite grann att jag försökte analysera lite själv, för jag har ju, som vi snackat om förra veckan där också, att man tappat lite konfidens, och du sa det att man, det är inte bara bra att spela mot bättre hela tiden, och så som jag tror att, för nu liksom hade ett riktigt dåligt träningspass igår till exempel med bra spelare, och för min del tror jag det handlar om att typ, du vet att man tar ju trappsteg hela tiden. Mm. Alltså man ser sin utvecklingskurva som en trappa. Liksom. Mm. Så i början kan man liksom ta två steg för att man är pigg i benen och det är lätt att gå i trappan.
Mm.
Men allt eftersom att man tar trappsteg på trappan, så blir det jobbigare och jobbigare att kliva upp för trappan. Liksom. Och nu känns det liksom som att, alltså nu har man ändå varit ambitiös med sin paddel i över ett års tid. Liksom. Mm. Nästan ett och ett halvt år där man liksom ändå har försökt ha en tanke med hur man tränar, att man tränar, tar hjälp av coach, analyserar sitt spel, du vet så här.
Yeah.
Så att nu då, när man kanske säger att man, jag kände ändå för ett tag sedan att fan, att jag har verkligen tagit ett kliv. Alltså jag kan hota duktiga spelare, jag kan få läsa spelet, jag kan, du vet så här. Så när man har tagit det steget, så är man sämst på det trappsteget liksom, och vägen till nästa är så jävla lång att man ibland kan tappa motivationen.
Mm. Ja, men så kan det vara. Då får man ju försöka hitta den här, alltså det här, aldrig glömma glädjen till det man gör.
Ja, och där kan jag sakna att inte ha, för nu har vi ju ingen riktig coach här liksom, och Danny är så långt borta, och han är väl den som ändå känner mig bäst på ett personligt plan, vilket alltid, ja, men ibland kan vi ha ett pass liksom där det slutar med att vi inte spelar paddel liksom, utan bara behöver prata om varför inställningen är så dålig.
Ja, 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 ja,
och så, helt plötsligt så blir man bättre.
Ja.
Förstår du vad jag menar?
Ja, ja.
Och det kan man ju, jag menar, alla har ju inte tillgång till en tränare, men jag tror att det kan vara nyttigt att tänka så och försöka ta hjälp.
Ja, men absolut. Självklart. Så, och allt, det går ju att reda ut allting. Det gäller, och ja, alla är vi olika. Så att det gäller att hitta det sättet som funkar bäst för en själv.
Ja. Bara bryta mönstret lite, känner jag bara för min egna del. För nu, det har liksom inte gått så bra, man har ingen tävling inplanerad och liksom så här. Alltså egentligen, ska man vara helt krass, så ska man ju bara titta på videos på sig själv för ett år sedan, och så kanske man kan lugna ner sig lite, men man funkar ju inte så ju. Så,
man blickar bara framåt
Man blickar bara framåt.
Och mot de målen man har satt som är väldigt höga.
Mm.
Vilket är bra, men...
Jo, jag vet, men ibland så knäcker den också.
Så är det.
Det är lite jobbigt. Nej, så att av den anledningen så får det bli... Att komma ner. Vi har ju en tävling på Bonn Padel den 8-10 april. Och det är ju en sanktionerad tävling. Det är ingen reklam för den, men ni är varmt välkomna. Anmälan stänger på söndag. Men efter den så är vi ett litet gäng som snackar om att fan, vi drar ner till Spanien liksom, och bara för motivationen skulle också.
Ja, men det behövs, och det gör jättestor skillnad. Alltså jag menar bara att åka ner hit, det är klart, möta nytt folk, träffa, alltså bara få lite värme, spela utomhus.
Ja.
Det gör ju verkligen att man får nytändning och spela på inspiration och kanske hitta tillbaka till att spela riktigt bra padel.
Precis. Jag hade faktiskt ett jättebra träningspass förra veckan med Franz Epero, som jag snackade precis när vi spelade in, så skulle jag åka iväg dit, och nu har jag ju släppt en vlogg från den och jag filmade lite grann från vår träning, men det är då jag inser hur viktigt det är att träna med olika tränare och suga in så mycket man kan, för det är så nyttigt det man hör, för det blir ju så logiskt. Ibland så gör man det så svårt för sig själv för att man inte tänker.
Och ibland så kan man ju liksom, när man bara har en och samma tränare, så så får man ju bara en viss typ av input.
Ja, en filosofi liksom.
Ja, en filosofi. Och det är inte fel att testa lite olika och ta godbitarna från varje tränare och ta åt sig själv. Alltså det som verkligen funkar en själv.
Nej, precis. Ja, men han sa en bra grej till exempel att, ja, men du vet, han bollade bara in, vi har aldrig spelat innan, så bollade vi in lite och så kände han lite på mig, så slog jag lite volleys och så gav han mig lite olika bollar och sen så bara, okej, han bara, fan, du har en jättebra volley, men du har bara en volley.
Mm. Vilken var
du
det
kan
då?
Inte bara ha, nej, men du kan inte bara ha en volley. Ah, liksom. Okay, han bara, du kan liksom inte bara ha en volley där du har en stor sving. Och liksom, jättebra om du har gott om tid, men vad gör du om liksom Simon Vindahl eller någon som Figueroa slår hårt lågt på dig liksom, och du försöker svinga? Vad tror du att du kan sätta den bollen?
Nej,
då måste man kunna ha en annan sorts volley som handlar mer om att du bara jobbar med benen och stöter och är spänd i magen. Ja, det, och det är just, ja, den volleyn är ju nästan lättare. För det krävs ju mindre timing, mindre sving. Men man har liksom inte, man bara, vet, man jobbar ju med armen liksom, man jobbar med armen. Alltså, men det är små grejer, så att jag känner bara för ens egna motivation så behöver man ta mer hjälp.
Definitivt.
Så,
man kan aldrig få för mycket hjälp.
Nej, men det är frustrerande när man inte hittar det i sin stad bara. Så då får man ta sig, då får man ta sig ut.
Det får man.
Viva Espanol. Nej, så att det får bli Spanien snart här nu.
Komsi, komsi, komsi.
Efter den sanktionerade tävlingen. Du är inte, jag söker en parten förresten, Simon. 8-10 april. Sa vi inte att du skulle spela en sanktionerad med mig 2022?
Ja. Jo, det sa vi faktiskt.
Det sa jag kan vi lösa faktiskt.
WC. Du får lösa WC, ja.
Inga problem.
Inga problem. Direkt jag i final jag för oss.
Exakt. Nej, men du, vi får väl helt enkelt summera. Jag tänker att, jo just det, sista då. Vem är bäst på fussball mellan dig och Kalle?
Det är en tight match. Jag vågar faktiskt inte säga.
Ni verkar ha rätt bra touch båda två.
Den är tight.
Men han är lite sweaty. Du tunnlar han en gång extra, va?
Jag hoppas det.
Ja, oh, fy fan vad gött. Ja, men du, vi säger som så, va? Jag måste fan ut och springa lite. Solen skiner och jag känner att jag behöver straffa mig lite. Det är ingen paddel idag, jag var för dålig igår. Nej, så det får bli paddelfritt idag.
Ibland så är det bra att ta en paus från paddeln också och bara rensa huvudet med något annat. Inte resten av året, du behöver inte krydda. Men...
Nej, vi spelade faktiskt förresten. Vi hade ett paddelevent i tisdags. Clean lanserade sin nya smak ananas. Jaha. Testa gärna. Oh. Men god om man gillar ananas.
Mm.
För den smakar väldigt färskt. Mycket riktig ananas. Liksom. Så det är nice, somrigt och gött. Och jag har några i bilen. Så ser ni min bil, ta en bild och skicka till mig så stannar jag. Får ni en clean ananas.
Så är jag.
Så länge laget räcker. Men då spelar vi lite matcher borta på Carl Lehmans paddelhall i Göteborg. Och riktigt bra uppslutning. Det var ju såklart Hugo Rosa som var i farten, som hade varit tävlingsledare. Så att det var ju helt kaos. De hade styrt upp ett event där de kallade det för Stockholm mot Göteborg. Och så hade de delat in folk i olika lag. Pablo tillhörde Stockholm, så du fattar ju hur chef det var. Anna Åkerberg tillhörde Stockholm, du fattar ju. Alltså det var så här, konstigt.
Konstigt.
Orimligt. Hugo Rosas. Ja, och så bara, nej, men jag bara så här, kör vi 15 minuters matcher, kör vi 24 om 24 poäng eller bara, nej gubben, vi kör full match.
Full match.
Full match.
Helt galet ju.
Nej, men jag måste säga att så imponerad av Karin Frick.
Hon är duktig.
Sportjournalist. Så jätteduktig. Hon och Pablo mötte ju mig och Linus. Mm. Så att det blev en jämn match. Jag hade det tufft i krossen, men Linus vann ju sin kross mot Pablo. Så att vi lyckades ju ta hem det. Han hade ju lite lekstuga med Pablo, men Karin hade lekstuga med mig. Så att det gick hand i hand.
Hand i hand.
Det var jävligt kul. Men du, amigo, vi hörs snart. Och tack för att ni har lyssnat på ännu en vecka av Proffset och jag. Sorry att det blev så mycket intervjupodd denna gången. Men det var ju så här, jag var själv jävligt nyfiken på allt om Qatar, hur det var där. Liksom lite, man är lite så här spänd på hur det var typ. Så att, det var intressant att höra.
Mm. Men jag hoppas jag kunde förmedla lite hur känslan var.
Ja, men jag tycker det, och du gjorde det bra. Och så följ även gärna vår Instagram om ni vill liksom få se lite behind the scenes eller bara liksom se på Anton Anderssons efterrättsdiet.
Precis.
Så kan ni följa Proffset och jag på Instagram. Det är faktiskt rätt underhållande.
Det är väldigt underhållande. Anton, alltså, det är helt sjukt att hans kropp kan bryta ner allt han äter. Alltså allt skit han äter, utan att det syns, för han har ju sixpack och det är...
Det är så orättvist, va?
Ja, det är så orättvist.
En annan, jag kollade lite snett på en glass igår liksom, och jag måste ut och springa idag för att jag känner redan hur framtunga börjar bli. Det är orimligt!
Det är orättvist.
Ja, det är det faktiskt. Har du någon utgångslåt i veckan?
Ja, det har jag. Vi har ju grundaren till reggaeton, Daddy Yankee, som har släppt en ny låt.
Okej.
Och den heter Rumbaton. Så vi avslutar med denna låten. Stort tack alla som har lyssnat ännu en gång på vår podd. Och fortsätt skriv till oss vad ni vill att vi ska ta upp i podden, så ska vi försöka snacka om det.
Det gör vi.
Så dansar vi lite.
Puss och kram allihopa.
Grazie. Tack. Ciao, ciao.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.